En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mit Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
Vadå, är den självupplevd? Den handlar ju bara om att han ser olika kvinnor, blir helt tokig av åtrå och kastar sig på dem.
Tror inte du att den är självupplevd?
Har vi inte jag alla gått igenom det, Mikaela? Eller?
Jag vet inte om den är det, jag bara alltid...
Vad gjorde du i gymnasiet, Mikaela?
Satt hemma och läste Den unge verktygs lidande.
Som också handlar om.
Jag trodde det var så här Kickers.
Men gud, det var ju när jag var 13. Jaha.
Denna lilla paus där Viktor sjöng Lasse Lufsidor.
Men lite fel, jag glömde ett par verser. Men jag ska inte göra det.
Nej, du kan ta dem sen.
Ja. Det var en visa som var skrämmande på olika sätt. Men också som vidga förhållandet till verkligheten.
Det var förfrämligande.
Jag vill gärna prata sen om Evert Taubes brev till Gunnar Ekelöf.
Oj.
Om ni har någon... Nej, detta är det sämsta jag har läst. Riktigt outhärdliga brev har Evert Taube skrivit till Gunnar Ekelöf. I alla fall, det ska jag inte göra nu utan det tar vi sen. Nu har jag, alltså jag är då väldigt, väldigt dåligt förberedd.
Men det var Jonathan Unge idag.
Alltså, inte bara idag, men i synnerhet idag så är jag verkligen Jonathan Unge. Utan jag har med mig två goda citat. Ett är då ett är från en bok som jag just läste, som jag då liksom har i färskt minne. Ett är från en bok som jag läste för ganska länge sedan, men som jag har tänkt mycket på. Och jag tar det först faktiskt, för det är från Strindbergs Tjänarinnans son, som är August Strindbergs förklädda och självbiografi. Alltså den brukar väl anföras som ett tidigt exempel på autofiktion i Sverige, och jag tänker att det är en ganska irrelevant beteckning, för att om man inte riktigt köper, eller om man tänker då att autofiktion kanske snarare är en genre som uppkommit som beskrivning på ett historiskt tillstånd snarare än liksom en genre i sig, så förlorar det kanske sin relevans lite grann. Men det är i alla fall då en självbiografi där Strindberg har bytt ut sitt eget namn, skulle man kanske kunna säga. Han kallar sig Johan. Och detta
toppen
är då...
namn får man ändå säga.
Ja, men himla bra namn.
Det är som om man skulle skriva en autofiktiv roman själv och låta huvudpersonen heta typ Anna eller Sara.
Ja, exakt.
Nu har jag skrivit en bok där huvudpersonen heter Sara Mikael.
Nej, förlåt.
Du är podden Strindberg.
Känner mig jävligt anonym. Jag
gjorde min nya
roman. Huvudpersonen heter M. Och andra huvudpersonen heter Rosmarie.
Ja, men det är ju...
Vem var Sara då?
Ja.
Ett så starkt ljus.
Jaha,
ja.
Den också.
Det var länge sedan.
Lite autofiktiv, ja. Men det var länge sedan. Jag var ung och dum.
Det var, ja. Inte som nu. Jo. I alla fall. Och detta är alltså bara en scen i Tjänstekvinnans son. Där Johan, då han väcks av sin pappa mitt i natten. Och pappan säger att mamma ligger vid sin dödsbädd. Och de skyndar dit och de sitter och vakar. Och mamman, det är, hon kastar sig i plågor och allting är mycket jobbigt. Och de sitter där i många timmar också. Skriver Strindberg så här. Och så stod de vid sjukbädden. De grät då en timme, grät då två, tre. Natten kröp fram. Modren var sanslös och kände icke igen någon.
Vänta, varför skrattar ni? Är det för Rebeckas inlevelse?
Nej, nej. Är det för verbformerna?
Grät då en, grät då två, grät då tre. Jag tyckte det var kul.
Det är kul. Jag började skratta för att det var någon sån sorgscen och att Viktor satt och skrattade.
Men grät då är kul.
Jag vill säga att grät och en, grät och två, grät och tre.
Kan du ta det från början igen, ja. Så vi alla får höra det.
Nej. Jag börjar här. Dödsarbetet hade börjat med rosslingar och nödrop. Det är lite som viskningar och rop. Rosslingar, ja, i alla fall.
Små ett album av Peggy Lejonhjärta.
Ja, nu köpte jag. Småbarnen väcktes ej. Johan satt och tänkte över allt ont han gjort. Tänkte över. Icke en moträkning mot orättvisorna kom före. Efter tre timmar upphörde tårarna. Tankarna rände hit och dit. Döden var slutet. Hur skulle det bli när mamma ej fanns mer? Ödsligt, tomt. Ingen tröst, ingen ersättning. Det var bara ett tjockt mörker av olycka. Han spanade efter en enda ljuspunkt. Ögat faller på moderns byrå, där Linné sitter i gips med en blomma i handen. Där låg en enda fördel som denna bottenlösa olycka skulle medföra. Han skulle få ringen. Han såg den på sin hand. Det är ett minne av mor, skulle han kunna säga. Och han skulle gråta vid minnet. Men han kunde icke underlåta att tycka att det vore fint med en guldring. Fy, vem tänkte den låga tanken vid moderns dödsbädd? En sömndrucken hjärna, ett förgråtet barn. Nej, bevars, en arvtagare. Var han girigare än andra? Hade han anlag för snålhet? Nej, då skulle han aldrig ha talat om historien. Till den var djupt begraven hos honom. Men han mindes den hela livet. Den dök upp då och då. Och när den kom fram, i sömnlös natt, i trötthetens sysslolösa stunder, så kände han rodnaden hetta vid öronen. Då anställde han betraktelser över sig själv och sitt uppförande och straffade sig som den lägsta av alla människor. Ja. Och jag tycker det är otroligt bra just... nej men alltså, för det första så tycker jag helt enkelt att det är väldigt, väldigt bra att det är just där man sitter och lider, man sitter vid sin mammas dödsbädd och det är som klassisk scen att det är fruktansvärt och, men så börjar man tänka på sitt eget uppträdande så att säga, man börjar tänka på att man kommer få den där ringen och att det är ändå trevligt och så kommer man synas och man kommer verka på ett visst sätt när man får den här ringen och detta är ändå en fördel med att mamma dör. Jag tycker att det är en sån liksom bra bild av människans psyke på något sätt som också är väldigt, jag tänker att den här hade hört verkligen hemma i en modern autofiktiv roman för att det är just den här effekten av att liksom exponera någonting lågt som är allmängiltigt.
Ja, verkligen.
Vigdis Hjort, typ.
Men blir det skillnad när man skriver om låghet som är självupplevd och när man skriver om låghet som är uppdiktad?
Nej, det är också en av mina poänger att jag tror att tiden är en väldigt viktig faktor där. För mig spelar det ingen roll att Strindberg är Johan, så att säga. Det har gått så vansinnigt lång tid, utan detta hade kunnat vara... Jag tror att jag pratat om den i podden tidigare, men det är en så otroligt bra scen i... Stendhals Cartusianerklostret i Parma där den unge adelsmannen som är huvudperson han lider ut för att vara med i något av Napoleonkrigen.
Det är väl Waterloo?
Ja, det är precis. Ja. Exakt, för han lider ut och sen så blir han får ett slag i huvudet, blir medvetslös väldigt tidigt innan han hinner uträtta några stordåd på slagfältet och sen vaknar han på sjukbädden och ägnar väldigt mycket energi och tid åt att försöka ta reda på om det här slaget han var med i, var det viktigt? Och sen när han får reda på att det var liksom Waterloo och att det hade stor betydelse, så blir han så himla, himla glad. Och det är just det här att man liksom intresserar sig för, man har varit med om något hemskt, men innan traumat så tänker man, innan man liksom tar itu med det, så tänker man på hur kommer detta framstå? Alltså hur kommer jag framstå? Vilken glans kommer hamna på mig? Kommer jag liksom verka som en krigshjälte? Kommer jag ha en liksom tjusig guldring?
Det är, jag läste hos Kafka här om månaden att då skrev han i dagboken att även om evig ungdom vore fysiskt möjlig, så skulle den vara omöjlig på grund av självmedvetenheten. Och det tänker jag är just den mekanismen.
Ja, verkligen.
Att någon gång får man syn på sig själv, och det...
Tyvärr.
Det är också, ja, det är också lite sorgligt i det. Det är också det som Martin Hägglund argumenterar för egentligen. Att liksom evigt liv inte är eftersträvansvärt, för att det...
Men menar ni att autofiktion i så fall blir någon slags behind the scenes av självframställningen?
Jag tänker snarare så här att, ja, men det här, båda de här grejerna är förlåtliga. Vi kan, förlåt, jag har berättat det.
Nej, jag ställer bara en fråga som du väljer att inte svara på, utan istället säga något annat.
Jag måste nog fråga, vad menar du med behind the scenes innan jag svarar?
Att det är inte resultatet av självframställningen, utan processen bakom, och resonemanget och reflektionerna och skammen och liksom det mödosamma i självframställningen.
Det är i alla fall så
tvivlet.
Det är i alla fall så det utger sig för att vara. Men här till exempel så är det ju någonting som nog i sin tid, att effekten när detta gavs ut förstärktes kanske av just det här att, nej men herregud, han sitter ju och bekänner. Men den idag så skiter man i det, för att det gått så pass lång tid. Man kan inte knyta detta till en gestalt på samma sätt. Och där spelar det ingen roll.
Vet du någonting om receptionen?
Nej.
Alltså, nej.
Men jag tror så här, att det är Latour som skriver det någonstans, att så här, det modernas urgest är demaskeringen. Mm-hmm. Att liksom dra bort masken från ansiktet och visa vad som egentligen döljer sig bakom. Så här, falskt medvetande, ideologikritik, det finns överallt. Liksom. Men, och därför finns det i Stendhal, och det finns i Strindberg, det finns hos Virginia Woolf också, när man liksom avslöjar vad som gömmer sig bakom den borgerliga ytan. Och bara, det är något som genomströmmar det hela. Men, och där kanske autofiktionen ändå existerar i något slags väldigt tydligt modernt led, bara att fokuset på det här avslöjandet är något helt annat. Det är liksom, istället för att avslöja någonting i samhället, någonting i ideologin, någonting falskt som existerar ute i det offentliga och det sociala, så är det istället att lukta i sina egna armhålor och säga att fan, jag glömde ta deodorant i morse. Alltså det har blivit en privatisering av den moderna impulsen. Ja. Förstår ni vad jag menar?
Ja, jag förstår precis, men jag tycker också att det är det jag kan ha svårt för, ja, men i den svenska samtida litteraturen, att jag kan tycka att det är så litet och så...
Ja, det låter ju jättedåligt när jag säger det så. Precis. Det låter som en helt meningslös kunskapsform, eller?
Ja.
Varför är jag intresserad av ditt piss egentligen?
Ja, men man är ju det. Alltså, för autofiktion är ju någonstans en kroppsfanger, eller hur? Att man blir så här, men gud. Eller i alla fall när det är bra, så tänker jag att det ändå är, att det finns ett sug i det som är liksom, jag menar, att det känns vågat, att det känns djärvt. Ofta gör det ju inte det, för att man har sett det så mycket, så att säga, men att det ibland tycker jag att det kan funka så, att det känns som att det drar undan en ridå från någonting som man inte hade sett.
Ja, men som i den Strindberg-passagen, det är fint. Det är väl någonting man själv tänker också. Eller,
finns det liksom en starkare känsla av nakenhet? För det kan jag känna när jag skriver själv i alla fall. I det autofiktiva än i det självbiografiska. För när man är rakt ut självbiografiskt, då är det en sån medveten självframställning. Men när man rör sig i det autofiktiva, då finns ändå fiktionens alibi, vilket gör att man kan bekänna saker som man inte är beredd att identifiera sig med.
Mm. Vad gör det för åtskillnad mellan de två?
Jag tänker att autofiktion har ett element av det fiktiva, att man drar in liksom självframställning eller jaget i fiktionen eller vice versa. Liksom.
Betoningen är på fiktionen, inte jaget egentligen. Mm. Ja. Men jaget är en del av en fiktion.
Ja. Om man så här hittar på i den formen så är inte det falskt. Men det är när man hittar på en självbiografi. Det finns
det finns ett osäkrande. Det är inte en suspension of disbelief, men ett osäkrande av verklighetsgraden ändå.
Skulle vi inte bara kunna säga, för det tycker jag är en viktig poäng att göra, så att man bara gör det tydligt, för jag håller helt med. Alltså, att den autofiktiva romanen är inte den självframställande romanen.
Fast den är ju självframställande, men den är fantasi. Men
det är en undergrupp till den självframställande romanen.
Det är så här, världens sista roman av Daniel Sjölin. Autofiktiv roman, absolut. Det finns en figur som är en programledare som heter Daniel som har vissa problem, men det verkar inte vara en självbiografisk bok, utan den använder personen eller personen för att skriva en fiktion. Eller Splendor nu av Stefan Lindberg, där det verkar vara en författare som heter Stefan Lindberg som står i centrum för en liksom urspårad berättelse. De finns ju, men de här, om man tänker så här, Helena Österlunds båda senaste romaner som är extremt privata och bekännande och intima och saknar egentligen dramaturgi överhuvudtaget. Det finns ett spann som jag tänker att det skulle vara meningsfullt, i alla fall för en kritiker, att vara lite mer tydlig vad fan man menar med orden man använder om de här böckerna. Det hade varit värt att reda ut. Det är lite tråkigt att prata om, men det hade verkligen varit värt att bara systematisera lite.
Ja, för de hittar ju också sin laddning i varandra. Men ja, för mitt andra exempel, det är på just en från en roman som arbetar på det sättet att den är inte självbiografisk, men den använder jaget som ett slags verktyg för att öppna olika register kanske. Och det är poddfavoriten Dag Solstad. Dag Solstad. Hans roman.
Honom älskar vi alla, va?
Honom älskar vi.
Jag har inte läst honom.
Men han är...
Genans och värdighet.
Han är bäst.
Det är typ min
favoritroman. Det är en fantastisk titel.
Ja.
Den är så bra.
Den är otroligt bra.
Ja, det är en av mina favoritromaner.
Även Professor Anderssons natt.
Underbar.
Ja.
När är den härifrån? Vad har vi nu härifrån?
Vad heter den? K. Pedersen heter den.
Gymnasielärare Pedersen.
Den är också så jävla bra.
Försök att beskriva... Vad är det nu heter? Ja, den är otroligt bra.
Ja, den är skitbra.
Jag ska bara hämta lite vatten. Så alla... Oj, förlåt, Victor.
Den här romanen, den heter Ett försök att beskriva det ogenomträngliga. Den är från 1989. Den finns översatt till svenska av Lars Andersson. Jag kan ta lite vatten också, Lira. Och det är inte Dag Solstads bästa roman. Men det är mycket bra Dag Solstads roman. Och upplägget är då, man kan säga så att den börjar med följande mening. Bara så att man liksom försätts i det modus som gäller. Den här gången lägger jag berättelsen i mun på mig själv. Och då öppnar den, vare sig ni tror det eller inte, med att huvudpersonen slår författarens, alltså mitt, telefonnummer i avsikt att avtala möte för att diskutera hans, alltså min, förra roman, gymnasielärare Petersen, som har gjort ett djupt, om än felaktigt, intryck på honom. Och ja, så Dag Solstad, författaren Dag Solstad som har skrivit den här boken som är namngiven, är ju då med. Men det visar sig väldigt snart att han är mycket oviktig. Utan det som händer är att den här huvudpersonen i romanen, som Dag Solstad vid det tillfället då inte vet är romanens huvudperson, ringer upp honom, och det är en gammal barndomsvän. Han vill prata om den här romanen, och så vill han prata rent allmänt om vad som har hänt de här senaste 25 åren kanske. Och de ses och de har en sån fyllekväll. Den är mycket härlig bitvis, men också ganska jobbig. Dag Solstad får en blackout. Några dagar senare så åker han till Mexiko. Och när han kommer tillbaka så sammanträffar han igen med den här AG som romanens huvudperson kallas. Och då berättar AG en historia för honom ur sitt liv. Och det är den historien som sen är romanen, så att säga. Dag Solstad finns med som en slags förmedlare av detta. Men sen har han då ett stycke ganska tidigt i romanen där han skriver om sin egen Dag Solstad, som jag vet inte vilket ord man ska använda, men om sin egen position, så att säga, till det som sen ska berättas. Där skriver han så här: jag ska snart hoppa ut ur berättelsen så som en som deltar i den, och snarare koncentrera mig på att vara den som berättar. Vi närmar oss nu tilldragelseplatsen för denna berättelse, och jag ska snart hoppa av nu. Men först måste jag få komma med en deklaration. Jag ska försöka att inte dölja någonting. Och måste därför deklarera att det jag nu ska berätta aldrig har hänt. Den som ändå inte tror mig kommer vill gå till källorna, så som jag uppger dem. Kommer alltså ingenting att hitta. Letar man på tilldragelseplatsen kommer man inte att finna några spår efter de händelser som jag här ska berätta om. Söker man i själva begivenheterna och försöker efterforska dem på ett eller annat ställe kommer man inte att lyckas med det. Nagelfar man biografierna som här företes kommer man att finna att de är blindspår. Det går inga spår från dessa biografier till de händelser som här ska beskrivas. Oavsett var man letar och oavsett vilka metoder man använder i efterforskningarna kommer man inte att finna ett enda indicium av tillräcklig betydelse för att man ska kunna följa upp det här fallet. Jag säger såklart ifrån om detta, därför att jag gissar att somliga kommer att finna det angeläget att få sammanhangen i det som berättas här fastslagna, och att dessa inte kommer att stå sig till ro med min förklaring. Dessa kan därför tänkas efterforska källorna till denna berättelse. Och de kommer att ha ett stort och meningslöst arbete framför sig, som kommer att upplösa sig i den för dem bittra konklusionen: ingenting. Nothing.
Fan, den här skiten starkt måste jag läsa. Det här verkar svinbra.
Det här är typ inte suspension of disbelief, utan någon slags tickling of disbelief.
Ja.
Åh gud, jag måste läsa den
romanen. Det är jättebra såklart. Det är en underbar roman. Ett försök att beskriva det ogenomtänkliga heter det.
Men finns det inte också något nästan demonstrativt och aggressivt mot den här... Alltså något banalt i hela den här demonstrationen mot baserat på en sann historia-grejen. Mm. Han bara gör någon så här ilska. Han är en ganska ilsken person, Dag Solstad. Ja. Så uppfattar jag honom. Liksom. Han hatar modern fotboll.
Förnumstiskt ilsken. Ja, ja. Ja. Mm.
Som man ändå uppskattar för att han gör det så roligt. Mm. Och det ogenomträngliga som nämns i titeln, antar jag då, där han försöker beskriva är det som inte finns. Det är det som är ogenomträngliga, eller? Gissar
nej,
bara.
Alltså det, han återkommer till det senare faktiskt. Och det ogenomträngliga för honom egentligen, som det ofta är Dag Solstad, den norska socialdemokratin.
Ah.
Att han kan inte förstå hur den fungerar. Han kan inte förstå, för den här AG, huvudpersonen är också en sån liksom... annan statstjänsteman.
Han är så bra.
Han är otroligt bra. Men jag tycker att det är så intressant att han, som han skriver det rent logiskt här, så är då jagets närvaro är beviset för att det han säger inte är sant.
Mm.
Och det brukar ju vara tvärtom.
Mm.
Alltså, i och med att jag är med i detta så kan ni lita på att det faktiskt har hänt. Men den här är som att det är liksom ingen
konstigt. Det är författare inblandad.
Exakt.
Så säkerligen.
Ja. Och det här tycker jag är autofiktion så att säga, på ett riktigt intressant sätt.
Mm.
Att det tycker jag också är ett produktivt sätt att använda jaget på, i kanske den så att säga ursprungliga autofiktionsbemärkelsen. Att det inte är liksom att jag skriver om mig själv och så vill jag inte kunna bli stämd för förtal och därför sätter jag etiketten roman. Utan det är så att jag är med. Det är ett jag som har mycket gemensamt med författaren. Egentligen liksom allting verifierbart. Men det är också något annat. Och detta skapar liksom en annan effekt i själva texten.
Mm. Jag förstår och beklagar att ni läsare har en impuls att vilja veta vad som faktiskt har hänt. Men nu får ni hålla till godo med den här boken, för den leder ingen annanstans än in i sig själv.
Det är blindspår som man skriver.
Men det här, jag antar att det är tidigt 80-tal typ, den här sent 80. Ja. För att någonting jag tänker på när det klagas över autofiktionen och när man är irriterad på den, jag själv är irriterad på den, så är det ju att det är unga författare som inte kan hitta på. De skriver bara om sina egna liv, eller hur?
Unga tjejer.
Unga tjejer.
Tråkigt.
Och ja, men det finns ju något sånt att de första tre böckerna av en författare tenderar att vara ganska självupplevda. Så Hjalmar Söderbergs förvillelse, det är inte svinkonstigt liksom, men för att kunna göra...
Vadå, är det en självupplevd? Den handlar ju bara om att han ser olika kvinnor, blir helt tokig av åtrå och kastar sig på dem.
Tror inte du att det är självupplevd?
Har vi inte alla gått igenom det, Mikaela?
Jag vet inte om den är det, jag bara alltid utgått.
Vad gjorde du i gymnasiet, Mikaela?
Jag satt hemma och läste Den unge Werthers lidande.
handlar om.
Jag trodde du var så här kickers.
Men gud, det var ju när jag var 13.
Jaha.
Jag tycker vi tar Mikaela.
Det förklarar så mycket.
Men jag vill bara göra min sista poäng om det där. Att det där vilar ju så himla mycket på att man är en författare. Eller hur?
Mm. Vilket? Att vara kickers?
Nej, att kunna skriva den där romanen vilar på att Dag Solstad är någon som du bryr dig tillräckligt mycket om som figur. För att du ska ha tålamod med att han är så demonstrativt irriterande. Eller?
Detta är hela min poäng med mitt exempel.
Mm.
För jag tänkte prata om Max Frisch. Och då har jag fördjupat mig i Max Frisch. Faktiskt inte för första gången i mitt liv, utan för andra gången i mitt liv. Och det tänker jag att jag är hyfsat ensam om i Sverige.
Ja.
Jag har läst Skizze eine Unglücks i min tyska kurs.
Ja.
Så jag har också ett visst vagt Max Frisch-intresse.
Ja, jag har läst en sån kortprosa-bok.
Ja.
Jag är blank.
Som jag inte kommer ihåg.
Mit Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
Min teori om Max Frisch i alla fall är att hela författarskapet går ut på att man måste vara intresserad av Max Frisch för att ha en behållning av det.
Eller en annan man som är utbytbar mot Max Frisch. Jag tänker att han kanske inte var ett unikum riktigt. Alltså så här, en annan man som i princip är identisk med Max Frisch.
Nej, man måste vara intresserad.
Men det är en genre liksom. Att vara Max Frisch är en genre.
Ja, inte... alltså för mig så handlar det ju, jag är ju väldigt intresserad av tjänstemannasjälen. Så det är därför jag är intresserad av Max Frisch.
Så du är intresserad av Max Frisch för att du är intresserad av musel?
Ja, det kan man säga. Ja, och Kafka.
Ja.
Fast det är liksom en
jag tänker att det finns väldigt många män bara som
men jag kan säga, jag är väldigt intresserad av män. Och jag är också...
ensam om det gästerbudet.
Nej, absolut inte.
Jag gillar män.
jag är väldigt intresserad av vad män skriver om kvinnor. Och jag kan
ja, det är du kanske ensam om i gästerbudet.
Ja, för jag kan inte förstå den feministiska kritiken att man inte vill läsa om vad... män skriver om kvinnor. För det är väl jätteintressant vad de går runt och tänker om kvinnor. Och tvärtom så tycker jag att det är synd om alla män. För att det finns inte... Kvinnor har inte skrivit lika bra om män som män har skrivit om kvinnor. Och då tänker jag inte... När jag läser en man som skriver om kvinnor, då tänker jag inte att han framställer sanningen om kvinnan. Utan han framställer ju mannens blick på kvinnan. Och den blicken intresserar mig mycket. Och det tänker jag att det borde väl alla vara.
Ja, men
alla
kvinnor vara intresserade.
Ja, precis. Jo, men jag har med mig ett exempel från Montauk från 1975. Max Frisch är född 1911, så han är 64 när han skriver den här boken. Den handlar om att han är gammal och är på resa i USA. Han är ju från Schweiz egentligen. Och känner att han har ingen framtid riktigt. Och därför vill han vara i nuet. Och vad är då bättre än att uppleva nuet genom en kvinna? Och då naturligtvis en ung kvinna skriver han i boken. Men sen så visar det sig att hon är 31 år gammal.
Oj!
Ja.
Det är väl ungt i relation till att han är 65?
Fast det är inte ungt.
Ja, men det är man tycker en ung kvinna. Tänker man inte säga en frånskild 31-åring?
Verkligen.
Jag hade nog inte reagerat med att det visar sig att hon är 31.
Jag fyller precis 30 och jag tycker det låter äckligt. Men...
Ja, en gammal kvinna.
Jag tycker inte det är äckligt med 31-åriga kvinnor, vill
jag säga. Jag älskar 31-åriga kvinnor, men jag tycker ändå... Jag ser att 64 är äldre än 31.
Ja, det är det.
Ja. Men det är inte en nymfett.
Det är ingen nymfett.
Det är en vuxen.
Men han hade gott och väl kunnat vara hennes pappa.
Hans fru, som han är otrogen mot med den här kvinnan, är 35.
Så hon är riktig gammal dragatan.
Vi har ju också till Max Frischs historia att han var ju tillsammans med Ingeborg Bachmann. Och Ingeborg Bachmann är väldigt drabbad av de autofiktiva männen. När hon var 21 så var hon tillsammans med någon äldre man, säger att han var 50 och var någon så här teaterkritiker i Wien, som skrev en, vad jag tror, jag har läst någon recension och lite utdrag, en väldigt dålig roman som hette ofulländad symfoni.
Oh, nej.
Som handlar om att en 21-årig student är jättekär i honom och så har de någon affär och så lär han henne en massa om livet.
Det bär verkligen den dåliga romanens alla signum detta.
Och det är mycket berättat ur hennes perspektiv också. Oh. Och mycket långa repliker från henne. Och 1991 så gavs den här boken ut igen. Och då levde den här gubben fortfarande och skrev i förordet att ja, det är sant. Den här kvinnan är Ingeborg Bachmann.
Som också är död vid tillfället.
Som var död och inte kunde invända. Och han skrev också att hon tyckte mycket om boken. Och hennes bror fick då gå ut och uttala sig, tror jag. Eller uttala sig någon annanstans i alla fall om att hon uppskattar inte alls den boken. hon och Max Frisch var ihop. 1963 så genomgick hon en Trumman hysterektomi, alltså opererade bort livmodern. Vid samma tidpunkt så...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Bestämde sig Max Frisch för att bli ihop med en 23-årig student istället för den 35-åriga Bachmann.
Det fattar man.
Victor.
Jag skojar bara.
Ja, jag förstod Victor.
Vi förstod när vi skrattade in.
Hon blev inlagd på psykiatrisk klinik och massa sånt där. Och då...
Så det har viss resonans, kan man säga, det du nu ska läsa. Det är inte...
Nej, men året efter det, 1964, då ger han ut en faktiskt renodlat, skulle jag säga, autofiktiv roman som heter Jag föreställer mig. Som handlar om en man som låtsas vara blind för att inte se sin frus många otrohetsaffärer. Och den här kvinnan i romanen ska då ha varit baserad på Bachmann. Hon blev jätteupprörd och skrev i brev bland annat att litteratur är lika smutsigt som vapenhandel och ville sluta skriva.
Vänta, va?
Det är bra, jag gillar det. Litteratur är lika smutsigt som vapen.
Ja.
Vem dör?
Vadå, vem dör?
Av litteratur, eller vad består smutsigt?
hon skriver att hon kände det som att hon var nedkastad i en mördargruva. jag vet inte vad det är. Men också att hon då har förmågan att se att felet, det är inte bara under Max Frisch hon lider, utan Max Frisch är bara en ställföreträdare för en allmän mentalitet som finns ute i samhället. Och sen i Malina, hennes stora roman som hon skrev, den kom ju ut 71, så att ganska många år senare. Men där handlade det mycket om hemligheten och om att värna om det privata och om att framställa ett jag som är ett jag utifrån en inre verklighet snarare utifrån en yttre. Jag tänker nu att jag borde ha tagit med något från Malina istället. Men istället så har jag med Max Frischs bok, för Bachmann dog 74, tror jag. Och 1975 då så bestämmer sig Max Frisch för att börja skriva renodlat självbiografiskt. Om det här mötet med en ung kvinna. Men då blir det också att han minns alla sina affärer med kvinnor genom hela livet. Så det är liksom ett långt listande.
Så det här är din ultimata bok egentligen?
Ja, det är mycket intressant. Och samtidigt, jag blir ju provocerad också av den här och där. Det jag tänkte läsa handlar egentligen om självbiografiskt skrivande och Max Frisch skrivande. Amagansett heter alltså den lilla platsen där han igår beslöt att berätta detta veckoslut. Självbiografiskt, ja, självbiografiskt. Utan att hitta på personer, utan att hitta på händelser som är mera exemplariska än hans verklighet. Utan att vika undan i påhitt, utan att rättfärdiga sitt författarskap med ansvar inför samhället, utan budskap. Han har inget och lever ändå. Han skulle bara vilja berätta, inte helt utan hänsyn till de människor han nämner vid namn, sitt liv. Jag provar historier som man provar kläder. Det är ett citat från Jag föreställer mig.
Han säger en bok.
Precis, ja. Ytterligare ett bevis för att det är liksom... Max Frischs författarskap är ett enda långt kärleksbrev till Max Frisch, skulle jag vilja hävda. Allt oftare förskräcker mig något minne. För det mesta är det minnen som egentligen inte är förskräckliga. Mycket bagateller som inte är värda att jag berättar om i köket eller som bilpassagerare. Det som förskräcker mig är bara upptäckten. Jag har förtigit mitt liv för mig själv. Jag har betjänat en eller annan offentlighet med historier. I dessa historier har jag blottat mig, jag vet det. Ända till oigenkännlighet. Jag lever inte med min egen historia, bara med delar av den. Vilka jag kunde göra litteratur av. Hela områden fattas. Fadern, brodern, systern. Förra året dog min syster. Jag var bestört över hur mycket jag vet om henne. Ingenting av detta har jag någonsin skrivit om. Det stämmer inte ens att jag alltid bara har beskrivit mig själv. Jag har aldrig beskrivit mig själv. Jag har bara förrått mig. Ja.
Mm.
Och jag tänker att mycket av hans författarskap, om jag ska säga något mer positivt om Max Frisch, så handlar det ändå om går det att säga något sant om sig själv överhuvudtaget?
Jag tyckte det var fint, jag har bara förrått mig.
Jag tänker också på så här, vad är impulsen att skriva? Alltså, impulsen att skriva består ju väldigt sällan i att göra sig själv rättvisa, tänker jag. Mm. Utan att uttrycka någonting som man inte kan inkorporera i sitt liv snarare. Liksom. Därav förräderiet.
Ja, och just, jag tänker... Ja, just det, att inte framställa då genom fiktionen det exemplariska, utan... Man kanske behöver det självbiografiska för att komma åt det som faktiskt inte stämmer in med den föreställning man har om sig själv.
Ja, för om något kan göras fullständigt rättvisa i verkligheten, varför inte bara leva det i så fall? Mm. Liksom.
Ja.
Men om det är något som är för smutsigt eller fult eller skamligt eller halvt eller spöklikt för verkligheten. Fiktion.
Mm.
Ja, för ofta har man ju känslan av att det är någon slags rening. Det, så att säga. Katarsis. Men egentligen alltså att det självbiografiska slash autofiktiva skrivandet ligger väldigt långt bort från, alltså i bra romaner åtminstone, ligger väldigt långt bort från en positiv självframställning, utan att det ofta kanske är som i Tjänstekvinnans son, att man ska liksom blotta det lägsta. Mm. Alltså att det finns ett biktelement i det.
Mm.
Men att det samtidigt är så här, att det också finns ett förräderi i det. För man känner också att man, som Max Frisch då, det ordet som han använder, liksom att man regisserar, att det ändå inte blir liksom ett autentiskt återgivande.
Precis, för jag tänker också på, ja, men det känns som jag har citerat i 100 texter och inför 100 personer, men Borges skriver att man skulle kunna skriva 40 självbiografier om samma person, och så skulle någon kunna läsa dem och inte förstå att det var samma person, beroende på vad man väljer ut. Och det tänker jag att Max Frisch är högst medveten om, men däremot tycker jag att den medvetenheten saknas idag, delvis i den svenska litteraturen.
Mm.
Men eller kanske snarare det som du har tagit upp hela tiden, Lyra, i sättet vi konfronterar dem på. Mm. I jakten på verkligheten som boken, som vi tror att boken vill förmedla till oss. Alltså att det där kanske det inte är litteraturen som är felet, utan diskursen runt litteraturen eller hur vi konfronterar den.
Och var kommer den hungern ifrån liksom? Alltså det begäret till en oförmedlad verklighet, kommer det ifrån, det är ju så himla banal iakttagelse, men att våra liv är så hypermedialiserade hela tiden, eller att vi hela tiden ägnar oss åt självframställning. Har vi någon slags grundläggande tvivel på att vi kan inte komma åt det där som är typ våra pura, sanna jag?
Ja, men det tror jag. Jag tror, för Backman skriver om det också i Malina, och då likställer hon i princip ryktespridning med den vetenskapliga synen på världen, att båda sakerna handlar om det enorma behovet av att veta säkert och veta saker.
Det är egentligen ganska likt hur till exempel Augustinus formulerar sitt projekt, men då är inte det så mycket i relation till det finns ju ändå liksom ett annat en annan liksom hemlighet som omger det som han håller på med. Så att säga, det är ändå någonting som han gör så att säga liksom inför Gud och inte på scenen på samma sätt.
Stanley Cavell menar ju att så här, tvivlet på den andras faktiska existens och den andras förmåga att verkligen känna en uppstår liksom i förlusten av Gud. För liksom gudablicken har ju på något sätt en garanti för att man faktiskt existerar och att andra människor faktiskt existerar. Och när Gud försvinner så uppstår ett grundläggande tvivel på, eller liksom tvivel i den mänskliga, vad heter det på svenska, acknowledgement, mutual acknowledgement.
Igenkännandet eller erkännandet.
Ja, erkännande, validering, jag vet inte. Mm.
Men det där, jag har förrått mig själv. Mm. Det är egentligen... Han underkänner ju sitt eget projekt och hävdar egentligen litteraturens primat när han säger det. Fiktionen kommer alltid ta över. Är det inte exakt vad det betyder?
Jo, men det tror jag, för att han har någon idé.
Precis som det med Gud liksom. Man har inte den här kontakten, man kan inte säga sanningen.
Precis.
Fiktionen tar över.
Ja, för han har någon idé om att man har en erfarenhet. Och så sen så hittar man på historier som stämmer överens med den erfarenheten. Men erfarenheten är inte något man gör ute i världen, utan erfarenheten är något man gör i fiktionen snarare.
Mm. Men vänta, menar du Victor att den är också otillgänglig för det mellanmänskliga?
Mm. Att det kommer bara uppstå fiktion mellan oss också.
Mm. Så hur står den fiktionen i relation till den litterära fiktionen? Den mellanmänskliga fiktionen.
Men det skriver Max Frisch om också i relationen till kvinnor, att han menar att han med varje kvinna han har varit med så har han framlagt något slags manus, eller han har gett en beskrivning av kvinnan att men du är ju så här och så här, och då har kvinnan känt sig otroligt sedd och uppskattat det, och samtidigt så inser Max Frisch nu på ålderns höst att då har kvinnan börjat bete sig så som han har beskrivit henne och börjat uppleva sig själv så. Och jag tänker att då blir det ju inget egentligt möte, utan det enda han möter är ju sig själv.
Eller en berättelse som han har hittat på.
Ja, precis.
Ja, men det tänker jag, inte det är en skräck ni lever konstant med? Jo. Att man lever en berättelse, att man tvingar varandra in i berättelser, att man hela tiden försöker i någon mening så här, ta lite avstånd från det, samtidigt som man är fullt medveten om att man är indragen i det där. Att där finns ju verkligen en spricka, för jag tror att ganska många människor upplever det, kanske inte alla, men att det är just den här gestalten, det låter som en väldigt bra roman.
Ja, men den är bra, jag rekommenderar alla att läsa Montauk, det är det bästa jag läst av Max Frisch. Vilket det är bra, han är stilistiskt otroligt elegant också och så.
För det är ju den här olyckan som, tänker jag, drev Knausgård till att skriva Min kamp också, upplevelsen av att det egna livet inte är autentiskt. Jag kan inte leva det autentiskt, utan jag lever i de här meningslösa, allt mer meningslösa, färdigregisserade rollerna som jag träder in i olika ställen. Det är liksom...
Jag rekommenderar alla att pröva att lajva. För att pröva hur det känns att faktiskt leva en fiktion med kropp och sinne.
Om ditt live.
Vilket live? Det som jag var på helgen? Ja. Nej, men det var bara ett litet live. Men det finns en del live-återgivningar i min kommande bok, faktiskt.
Det är ju väldigt intressant. Jag blev väldigt upplivna när du pratade om dina live-lyra. Eller jag förstår att det har liksom en stor existentiell betydelse. Det kan jag också tycka också är lätt att tänka sig.
Ja, det framförallt har det, tror jag, påverkat min syn på all fiktion i alla kulturformer. Att liksom att det finns en kulturform där man kan gå in med hela sin kropp och till och med sitt undermedvetna. Jag har drömt in-game, vilket är något av ett mindfuck. Men liksom där det man är med om händer till en fiktiv karaktär, men samtidigt den egna kroppen. Det får ju en på något sätt att sluta vara så jävla stressad över det där kring att man hela tiden lever en fiktion också. För att man förstår att det går att modellera på en massa olika sätt, och det är snarare det betyder är snarare att man lever i en kollektiv överenskommelse om vad som är verkligt och inte. Liksom, det är det är att leva en fiktion.
För det är en slags spegling, alltså, om man för en live, och det gäller väl också för skådespel, att man lever något som explicit är en fiktion, och så gör och så är erfarenheterna man gör reella. Och det är liksom det är motsatsförhållandet egentligen till det man, alltså till det vanliga, så att säga.
Ja, är de reella? Var går den gränsen?
Liksom? Nej, men alltså jag vet inte, men det är väl det som det hela destabiliserar, kanske, den gränsen. Men att det ändå är på något sätt förväntningen, så kanske man kan säga. Att det är liksom en invertering av förväntningarna på det vanliga livet. Det menar så här går jag omkring och är autentisk, och så kan det kännas falska. Men live är tvärtom.
Ja, lite grann. Ibland kan det bli så att man agerar en relation liksom, och sen i efterhand blir man så här, men herregud, typ, jag känner inte den här personen överhuvudtaget, men jag relaterar till den som min mamma i 2 dagar nu. Så det känns som att vi är nära på något sätt, men jag vet ingenting om hennes liv. Liksom. För när man beter sig på ett visst sätt så skapar man ju intimitet, mening. Alltså det är ju det KBT bygger på också på något sätt. Att när man gör och tänker på ett visst sätt så börjar man uppleva andra saker som meningsfulla. Liksom att det går att omprogrammera sig själv i mycket högre utsträckning än vad vår liksom allmänna överenskommelse om det som är verkligt.
Det är som gift i första ögonkastet ungefär. man gifter sig, flyttar ihop, lever som ett gift par.
Ja, men det är på något sätt hyperbol för hur alla relationer fungerar. Mm. Att man säger, nu är vi kära, nu är vi ihop, nu är vi gifta.
Och precis som ergo. I verkligheten så tar de flesta relationerna gift i första ögonkastet slut. Ganska snabbt.
Jag tror att det finns relationer som kan vara något annat. Det måste det finnas. Än någon slags resonemangsäktenskap.
Jag menar inte att det är uttömmande beskrivning av alla relationer, men det finns ett sånt element. Alltså den performativa aspekten av
att det är ett beslut i någon mening.
Ja, gud ja. Ja. Ja.
Man går upp i
samma sak med sexualitet. Så här. Liksom, att så här, det här är min sexualitet. Det här är min identitet. Så här. Alltså så här.
Ja, men vore det inte så, hade man ju bara levt i totalt kaos hela tiden. Klart man måste bestämma sig för att ja, men jag går den vägen och inte den.
Men kan det inte vara, tänker ni inte att det finns något absolut sant inuti en själv som kanske är väldigt svårt att komma åt, men som ändå...
Är du kär, Mikael?
Sluta! Nu får ni klippa bort.
Aldrig klippa.
Med de orden kanske...
Jag har en avslutande fråga som slog mig under tiden vi pratade bara, och som jag tänkt på förut. Nu kommer vi tillbaka till det litteraturhistoriska, för det är som vanligt min hang-up i allt. Och det här tror jag är 110% sant.
Så det är inte riktigt en fråga.
Nej, frågan är varför ni tror det beror på.
Okay.
Och ni får också säga om jag har fel. Men jag är ganska övertygad om att det är så här att vi inte längre kommer ihåg namnen på fiktiva figurer. Att det är någonting som förändras någon gång under 1900-talet. Vi kommer ihåg Josef K, vi kommer ihåg Emma Bovary, Julien Sorell, Raskolnikov, Rastignac. Hamlet.
Du kan gärna fortsätta en kvart.
Massa gamla kommer vi ihåg liksom. Men om vi räknar från 1950-talet framåt, finns det några fiktiva figurer som liksom är kända genom sina namn?
Hugo Rask.
Ja. Sant. Verkligen sant.
Men jag tror säkert att du har rätt i.
Vad beror det på?
Att det blir ovanligare.
Det beror på att vi har ett verkligt ansikte att klistra Hugo Rasks fiktiga ansikten
på. Just. Men när man vet att han är Roy Andersson.
Tidigare namn än Roy Andersson. Det är ett bättre namn.
Det är mycket bättre namn.
Men för att jag upplever att de här strålande, signifikativa litterära figurnamnen är bortblåsta. Det finns inte.
Alltså, men du har rätt. Alltså, det är, tror jag, en spegling av hur fiktiva karaktärer har fått något flimsigt över sig. Som att de bara är en ursäkt för självframställning.
Ja, de växer aldrig. Eller vi kanske inte är intresserade av dem på det sättet. Nej. Så att de växer till liksom gestalters.
Personlig egen rätt.
Ja, så att de blir mönster för våra liv. Och så, som ju Raskolnikov är. Han är ett mönster för ett liv. Varken på ett positivt eller negativt sätt egentligen, utan på ett totalt sätt. Han är både bra och dålig, god och ond. Och den där, och precis som Hamlet eller Emma Bovary egentligen. Ja. Att det finns någon så här totalitet i en del av de här fiktiva figurerna, som kanske är det Locaccio ute efter när han kritiserar modernismen. Jag är inte säker, kanske inte. Men
man kommer inte ihåg att det är Michel och Bruno i Elementarpartiklarna till exempel.
Nej. Det gör man inte. Alltså, jag tänker på en, men det är för att jag har läst romanen så jävla många gånger. Annars hade jag aldrig kommit ihåg att han heter Kenneth i nyår. Liksom.
Nej, det hade jag glömt.
Ja. Det är vad som krävs. Ja, hur rask, men det är någonting där som jag tror har förändrats i grunden. Jag vet inte varför, om det har att göra med någon slags så här pörromanteknisk skicklighet, ett annat estetiskt ideal, eller om det är den här verklighetshungern på vad som egentligen ligger bakom fiktionen som liksom har gjort att vår uppmärksamhet har flyttat sig.
Det finns ju också fler romaner. Alltså det är liksom inflödet är bredare.
Det är sant.
Alltså, sen tror jag också att det nog är, alltså att de inte skrivs som så moraliska typer lika mycket. Alltså det är inte som, alltså det tänker jag till exempel så här Balzac gjorde mycket. Att det här är liksom en gestaltning av en person som också inkarnerar liksom ett typiskt levnadsöde, ett av de många liksom typiska levnadsöden som finns. Och Hugo Rask är ju också en sån. Men oftast så är ju inte det fallet.
Det kan bero på att vi inte pratar om romanerna offentligt på det sättet som man kanske har gjort.
Absolut.
Om de här romanerna. Att vi inte tar ställning moraliskt. Det är inte bara att romanerna kanske inte gestaltar moraliska dilemma i samma utsträckning, utan bara att en av de här en sån här funktion i den borgerliga litteraturen som jag tycker om mycket, liksom, som en anledning till att vi fortfarande läser de här gamla böckerna, är att de är sedelärande på ett sätt som inte är entydigt, utan tvingar oss att liksom prata om dem, vilket man som kultur gjorde vid något tillfälle. Och som man kanske gjorde med egenmäktigt förfarande.
Men vi tror idag att vi vet vad det är att relatera till en person. Och därför blir vi inte utmanade av fiktiva karaktärer. För vi tar det på något sätt för givet att vi förstår vad en annan person är.
Ja, för vi tror att vi vet allt.
Ja.
Men sen, jag tror också att det hänger ihop med att namn har inte samma symboliska värde längre. Utan man kan byta namn, man kan ge sitt barn ett namn som inte är knutet till ens egen härkomst eller släkthistoria. Eller, så att det, jag tror inte bara det beror på det, utan jag tror att det beror på alla de sakerna du säger. Men jag tror att det spelar in också.
Samtidigt så skulle ju inte folk byta namn om inte namnet hade ett stort symboliskt värde.
Men det har ett imaginärt värde att det är på någon slags narcissistisk speglings PR-nivå namnet. Namnet knyter inte längre en person
till en plats och en kultur och ett samhällsskikt.
Till en plats och den personens historia och den personens framtid. Utan,
gör du det?
Jag tänker att det gör.
Ja, jag kommer ju kanske ifrån en annan socialitet där folk byter namn lite jämnt och ständigt. Till exempel många transpersoner byter ju namn.
Ja, nej, men jag säger inget.
Och det är ju en annan typ av förankring ofta. Alltså så här, jag tänker att den typen av så här släktesförankring som du beskriver motsvaras ju i queervärlden av att det är en annan familj som man upptas av när man byter namn. Så som Rebecca säger, så finns det ju en annan symbolisk laddning.
Men den kanske är mycket starkare. Den kanske är mycket starkare än, jag känner absolut ingenting inför mitt eget namn. Jag kan byta namn till David imorgon. David Malm, vad spelar för roll? Victor, vad är det, bara namn liksom? Jag tror jag är döpt efter en unge som mamma hade på dagis som hon tyckte mycket om.
Men precis, för jag har också ett så helt random namn som bara var att min mamma såg någon som hette Michaela och så tänkte hon, Michaela, det blir bra typ.
Ja. Det är kanske där vi sätter punkt med att Michaela och Victor byter namn efter det här avsnittet.
Till Lyra
och
Rebecka. Maila in förslag.
Ja.
Bästa förslaget vinner en t-shirt med ett foto av mig och Michaela med våra nya namn.
Ja. Kan inte ni byta namn till Clarion Hotel Sign så att vi får låna den här studion igen?
Bästa förslaget vinner en novell skriven om läsaren, lyssnaren. Kollektivt.
Ja, ja, bästa förslaget vinner det.
En autofiktiv.
Och det får inte vara David då, för det är ju det bästa förslaget, men jag har redan gett det.
Jag tycker Mikaela ska heta Sara.
Jag tror jag träffat en David Malm faktiskt.
Är det så? Därför provocerade det mig så mycket när folk tror att alla fucking Malm är släkt. Andreas Malm, Mats Malm, Viktor Malm. Det finns hur många Malm som helst. Alla heter Malm.
Men det är att ni alla är lite långa kanske, eller?
Ja, det kan vara det.
Annars är det faktiskt inte lika alls.
Är det någon som har några absolut sista ord innan jag stänger av den här inspelningen?
Läs Dag Solstad.
Det här var Viktor Malm och tre tjejer. Tack för att ni lyssnar.
Kommer till el direkt ur verkligheten.
Nästa avsnitt handlar om kärlek och vi hoppas kunna spela in det så snart som möjligt nu när pandemin har taggat ner en liten aning. Tack så mycket. Hej då.
Det var en dålig bok jag läste nu.
Hur kan Evert Taube inte ha skrivit en roman som heter Natt i Caracas?
Ja.
Alltså,
men var han någonsin i Venezuela?
Det vet man inte, men rimligen.
Nu är gästabudet på Bishop's Arms.
Gästabudet är på Bishop's Arms. Och Evert Taube skriver brev till Gunnar Eklöf. Detta är ur Carl Olof Sommars Ekelöf-biografi. Han beskriver hur Evert Taube och Eklöf springer in i varandra någonstans. Och de är bekanta för liksom 30-40-talet när de rörde sig i samma kretsar i Stockholm.
Är de samma generation ungefär?
Taube måste vara lite äldre. Men ja, ganska jämnåriga tror jag. Men i alla fall, de springer in i varandra. Och det är så här, de säger att de ska höras och så vidare. Och Taube känner en väldig entusiasm för Eklöf, skriver Sommar, så skriver han så här: och den utsträcktes nu till att omfatta även hans hustru och dotter. Taube skrev under de närmaste åren ett stort antal brev, mer än 50, till Eklöf, ibland direkt riktade till Ingrid Eklöf, där han höviskt som en medeltida trubadur gav henne sin hyllning. Gunnar Ekelöf sa till sin hustru att Taube liknade Petrarca, som av ett enda sammanträffande med Laura skulle hämta inspiration till att livet uthylla henne i sina dikter. Ingrid Ekelöf replikerade att Taube nog i sådana fall hade 1 miljon olika Laura. Redan efter ett par dagar, då efter detta sammanträffande, kom ett brev till Ekelöf från Taube som började: för mig som älskare av ditt utseende och snille var det en fägnad att möta dig med 19 Dennis i Roslagens huvudstad. Din form och färg uttryckte hälsa och kraft.
Ekelöf?
Ja.
Svårt att tänka mig.
Detta är svårt att korrigera Gunnar Ekelöf.
Men han älskar Gunnar Ekelöfs utseende och det är liksom det han inleder med.
Hälsa och kraft och Ekelöf, det är första gången de associeras med det.
Ja. Ekelöf kanske är liksom så här 52 vid tillfället. Det är inte ens en pigg Ekelöf, utan det är Taube skriver vidare då: man tyckte att en stråle av det eviga ljuset inföll i det skumma atrium som är stadshotellet och illuminerade dess luft som doftade fiskarbönder, eau de cologne och fleur de basil. Det är av sådant den materiella nödvändigheten nobiliseras, och när plötsligt en blandad doft av stekklott och pissoar, skrivet på franska då, slank ut mellan dobatanterna, fick den metatis metandis bittermandens funktion som krydda. Jag påminde mig påståendet av en välsk diplomat att drottning Kristina på nattstolen inte kvalde lusten att smaka på dess nattöd som en uppmärksam femme de chambre andrakt därinvid.
Har vi hittat det sämsta som någonsin har skrivits på svenska av en känd person?
Det är mycket
möjligt, ja.
Riktigt fasen.
Det här är ju liksom pekoralets idé, ja, inkarnerat i text. Eller?
I ett kärleksbrev från Evert Tåg och Gunnar Ekelöf.
Mer än 50 brev.
Hur ska du hittade du det här smutsgymman i svensk litteraturhistoria?
Du sa Karl Olof Sommars biografi.
Ja, Karl Olof Sommars Ekelöf-biografi. Rekommenderar
varmt.
Riktig mysläsning alltså. 500 sidor godheter om Ekelöf.
Jag tycker att detta förändrar ju synen på den här kvinnan som stalkade Evert Tåg och som var helt tokig och som hävdade, hon hävdade att de hade haft sex med varandra och då sa hon, du har friat till mig på bartolemanskt vis. Men det verkar ju som en rimlig sak att säga till Evert Tåg.
Ja, det är exakt det, här det han gör.
Ja.
Till hela familjen Ekelöf.
Från och med nu är Evert Tåg cancer.
Ja. Men alltså, han har ju skrivit en del god musik.
Absolut.
Men nej. Nu är han cancer.
Han är
det här
cancer.
Var för dåligt.
Han är cancer.
Det här annullerar Fitch och Fia Kadien.
Ja, det var...
Detta är för dåligt.
Evert Tåg cancer.
Jag tycker att det finns något så otroligt sorgligt i det här med att alla bär en roman i sig. Och att liksom Evert Tåg också gjorde det. Som, alltså har han skrivit något mer typ?
Han har skrivit en roman.
Har han?
Ja.
Och du sa att den var inspirerad av Borges.
Jag tror det, ja.
Det låter i sig läsvärt. Om inte annat får djupdyka den här pekoralismen.
Har du läst den?
Nej, jag har inte läst. Jag vet inte vad den heter. Trodde ju att den hette Natt i Caracas.
Det är nu man vill läsa Håkan Hellströms brev till Johannes von Juro.
Va?
Men gud.
Finns det?
Nej, det måste ju vara variation. Nej, jag vet inte. Det måste vara variationer av det här.
Just det. Nej, men det är helt sant. Det är 100% sant. Vilken fasansfull ångest. Det här var jättehuvudet.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.